Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe.
Hej.
Och en gäst, Linnea. Hej.
Hej.
Så vi kör två gästprogram på varandra idag. Eller?
Idag.
Idag är det inte, men två gästprogram på
varandra. Det var ju hela två veckor sedan senast.
Ja.
För lyssnarna.
Ja. Ja.
Och Linnea här för att vi ska lansera serie nummer två.
Mm-hmm.
Det här ska bli en serie om mjukvaruutveckling på lite olika sätt.
Mm.
Och Linnea ska prata om apputveckling. Och sen kommer det ett avsnitt om en annan typ av utveckling.
Typiskt. Mm. Flera avsnitt skulle jag vilja säga.
Ja, det kommer bli flera avsnitt.
Annars blir det inte en serie.
Nej.
Nej.
Eller en kort serie.
Ja, väldigt kort serie.
Avsnitt.
Miniserie.
Det här är det här med hörnfall nu igen.
Ja, precis. Man måste inkludera dem också.
En lista med ett kan fortfarande vara en lista.
Det är sant, förlåt.
I alla fall så hade vi tänkt bygga upp avsnitten ungefär som så här. Att vi inleder själva programdelen då med att prata om från ax till limpa.
Ja.
Och efter det så kommer vi till ett avsnitt som heter Fett lätt. Där just, vad är det som är speciellt specifikt lätt för den här typen av utveckling? Sen kommer vi såklart till fett svårt. Och sen avslutar vi med en liten, det hade du ingen aning om.
Just det.
En liten sån gotcha kanske. Eller en, visste du, det här önskar jag att jag visste när jag började med det här. Eller, det här är lite fantastiskt för den här typen av utveckling. Och det här är ju liksom delen, programdelen. Men runt den här delen har vi såklart vårt vanliga format.
En fråga bara, ska du sätta dig och göra jinglar för alla de här programsegmenten nu eller? Det känns ju som att det behövs en jingle här,
ja.
Mellan varje.
Jag hade inte tänkt det, men nu måste jag ju göra det. I alla fall, det hade du ingen aning om, det kommer ju...
Den är tacksam.
Det finns en gjuten. Och men runt det här då så kommer vi såklart köra våra laters, inzoomningar och kortkommando.
Mm.
Ska
vi börja med lite laters då?
Det tycker jag. Vem vill börja?
Jag kan börja.
Ja.
Mm. Jo, jag hade tänkt berätta om när jag drev en webbshop för ungefär 10 år sedan.
Mm.
Och det gjorde jag från Japan. Det var egentligen det som var själva syftet med det hela var egentligen att få bo i Japan i 3 månader. Och sen så måste man ju hitta på någonting när man är där också. Man kan inte bara gå och dra, tänkte jag. Och så finns det en massa roliga prylar i Japan som är roliga att köpa. Och på alla fall på den tiden så var det lite svårt att få tag på många av de här prylarna i Sverige.
Mm.
Så jag tänkte att nu har jag ett guldläge här. Jag får gå runt hela dagarna och liksom shoppa prylar. Och sen så säljer jag dem i en webbshop som jag har då. Så det gjorde jag. Och det var ganska roligt. Men det som var kanske lite stressande med det var ju att den här webbshoppen hade inget lager överhuvudtaget. Jag gick ju och köpte liksom en av varje sak som jag gillade och ville sälja.
Ja.
Men då, sen då när någon köpte det här så var jag ju tvungen att försöka gå och köpa det i butik då, för att kunna skeppa det till dem. Och det blev ju problem ibland att man liksom såhär, okej, nu är de här gula gubbarna som vickar på huvudet är slut i affären. Då får jag gå till liksom samma kedja av affär någon annanstans i stan och köpa den så att jag kan skeppa den. Så att det blev ganska mycket åkandes runt liksom i tunnelbanan mellan liksom olika, vad heter det?
Tunnelbanan, stadsdelar.
Ja, olika stadsdelar, precis. Och gå in i liksom samma affärskedja och så här försöka, har de den röda här?
Så vad du inte visste då när du startade webbshoppen var att du skulle lära dig hela liksom tunnelbanenätet i Tokyo?
Precis.
Ja,
men det tjänade sitt syfte. Jag hade ju någonting att göra om dagarna.
Ja helt klart. Absolut. Nu kan du Tokyo utan och innan.
Ja.
Ja. Jag ville berätta en liten episod i mitt liv när jag tittade mycket på, det var någon gång i grundskolan, man började med syslöjd precis. Och så skulle man få göra någonting i syslöjden. Och först började man med virkan, vad blev det, så här, grytlapp. Men efter det så fick man välja eget. Och då hade jag tittat mycket på Trasan och Banane, tv-program som gick då. Det var mycket bananer och så här, djungelkojer. Så jag ville göra en bananväska.
Bananer var hett.
Ja, bananer var ascoolt. Jag tänkte en sån här bananväska med dragkedja som man har som en axelrensväska. Det är ingen annan som har. Det här kommer bli så coolt. Och min syslöjdslärare, hon blev så här, åh vad kul, ja, det här hjälper jag till med. Och jag började sy på den här bananväskan och den blev inte alls så där hård och cool som jag hade tänkt mig att det skulle vara, som en så här lite hård väska. Den hängde som en halsduk runt mig. Den var helt jättetråkig och det blev inte alls som jag trodde. Sen sa syslöjdslärare, hon såg att jag var lite besviken. Hon bara, ja men vi kan så här styva upp den lite grann. Och jag bara, yes, yes. Jag visste att det skulle bli bra. Så vi sydde in lite foder i den här och den blev inte alls hård och cool. Jag tog den där bananväskan och skuffade undan den någonstans hemma. Jag tror att den ligger kvar där än idag.
Ja. Jag tänkte vara så tråkig så jag tänkte berätta vad jag gjort i lumpen någonstans.
Ja, okej.
Okay. Det var rörligt kustartilleri.
Så du gjorde lumpen lite överallt?
Precis. Det var faktiskt, det var ganska trevligt faktiskt. Speciellt som många av övningarna låg under sommartid. Så varit en sväng i Umeå, en sväng i Södertälje och en sväng i Karlskrona och en sväng i Vaxholm. Och
Sverige till det. Mm.
Så du är en av de här militärerna, karlarna som liksom går i land och sen så står kvinnor och bara visslar.
Just det. En kvinna i varje hamn.
Det är Tobbe det.
Jag var inte på båt då, utan jag var ju på i lastbil snarare. Och körde då.
Okej. Okay. Så en kvinna i varje stad?
Absolut.
Ja.
Jag kom på att vi har inte presenterat Linnea. Det kanske vi ska göra innan vi går vidare.
Mm. Kan vi göra. Linnea?
Ja, jag är utvecklare och har gjort lite allt möjligt inom det. Började egentligen med spelutveckling. Och sen så halkade jag in på webbutveckling och även apputveckling då. Så att, och det, apputvecklingen, mobilapputvecklingen då, var ju lite, det var lite spelen som ledde mig in där. Man ville göra mobilspel. Men sen så blev det även utveckling av andra appar. Och sen då för några år sedan så blev jag uppmuntrad att prova på det här med att bli konsult. Och hamnade på Agical.
Ja.
Eller hamnade. Jag blev tipsad om Agical.
Du drogs sen, dit.
Precis.
Av gravitation.
Ja, det är mer så faktiskt. Ja. Hamnade låter som att man... Ja.
Av en slump.
Ja, precis.
För det är gravitation.
Ja, precis.
Får pusha ditt spel också som faktiskt finns att ladda ner.
Just
som
det.
Är jätteroligt.
Tycker du det?
Ja.
Det heter Pixly People Making Movies.
Just det. Mm.
Så det är som en sån här filmstudio.
Precis, med pixliga personer.
Ja.
Ja, men det är en sån här management sim. Kan man lite snabbt sammanfatta det.
Och det är lite därför du är här idag, för att du ska berätta för våra lyssnare om hur apputveckling går till.
Ja, precis. Mm.
Så vi går väl in på program.1 då, som vi kallar för Från ax till limpa.
Gör vi? Jag skulle säga att vi gör en inzoomning först.
Innan vi
blev det sent igår, Ola?
Ja, det vet du. Så, innan vi börjar med... Vad sägs om en inzoomning? Jag tänkte att vi skulle zooma in på introverta och extroverta människor... typer, eller den här, man kan ju kategorisera sig själv eller identifiera sig själv som introvert eller extrovert. Mm. Jag skulle säga att jag är extrovert.
Mm. Och jag är definitivt introvert.
Mm.
Och det skulle jag också säga. Men jag skulle också vilja säga att jag tror att det är en skala.
Ja, så det är inte så här ett staket och sen så är det liksom antingen eller.
Nej, precis.
Nej, det håller jag med om. Ibland så känner jag mig lite introvert, tror jag. Men det är sådär när jag känner att...
När du är hungrig och trött.
När jag är hungrig och trött. När jag är hemma. Och så, det händer inte jätteofta, men när familjen är iväg på någonting och så är jag hemma själv och så känner jag att det här ska bli skönt. Ta det lite lugnt och bara vara sig själv. Liksom. Mm. Så går det 7 minuter och så bara, nej, man kanske ska sätta på lite musik. Och sen så har det gått kanske 27 minuter så bara, ja, men oj vad trevligt det vore att träffa lite folk.
Men undrar om de där första 7 minuterna så är du introvert.
Du är jätteintrovert. Ja. Så det är det jag menar med skala i 7 minuter.
Men det är ju intressant för att som världen är uppbyggd idag så är det ju ganska stor fördel att vara extrovert egentligen.
Ja.
Det är ju den typen av färdigheter som på något vis premieras.
Ja, det håller jag
ofta.
Med.
att man ska kunna ta för sig och allting sånt där.
Det känns lite som att man förutsätts vara extrovert också.
Ja, precis.
Som att det skulle vara just det här att man kanske drar sig undan lite ibland. Att det ses som något socialt dåligt. Eller att, man, ja. Att det skulle betyda att jag tycker inte om mer, jag vill inte umgås mer.
Mm.
Men det kanske inte, har antagligen inget alls med det att göra, utan bara att man vill ta det lite lugnt. Eller vara lite för sig själv ett tag.
Samla lite energi.
Ja, precis.
Jag tror... att det är det mycket handlar om, att en introvert människa, det kostar ju energi att umgås med andra människor.
Ja. Mm.
Medan för en extrovert får snarare energi.
Ja, jag känner igen mig mycket i det där.
Mm.
Som sagt, det är 7 minuter är ungefär så mycket som jag behöver för att ladda om batterierna.
Mm. Mm. Det kanske är det som är skillnaden. Du har mer snabbladdade batterier.
Ja, ja. och introverta. Ladda lite långsamt.
Ja. Men man kan få mycket gjort under den här uppladdningsfasen också.
Ja.
Det tycker jag, det är väl en av de fördelarna med att vara introvert. Alltså jag kan verkligen gräva ner mig i någonting och vara supernöjd med att sitta och liksom bara mysa med ett problem eller någon komplex
det
fråga.
Det är jätteintressant faktiskt, för det tar energi från mig.
Okej, ja.
Det tar jättemycket energi för mig att foka på en sak.
Mm.
Jag kan göra det med... Jag vet att med Tobbe till exempel, vi har parprogrammerat mycket ihop.
Mm.
Jättelätt för mig att sitta och parprogrammera med Tobbe, för att Tobbe, då får jag liksom, jag får lite energi från Tobbe samtidigt som vi sitter och fokar ner på ett problem.
Mm.
Så det känns som att jag laddar batterierna samtidigt som jag på något konstigt sätt.
Mm.
Det var intressant, det har jag inte tänkt på. Att det är förmodligen, men det är jobbigt för mig att sitta och tokfokusera på en sak.
Mm.
Men det var bra att vara medveten om att bägge typerna finns i alla fall.
Ja, och att det är en skala.
Ja, precis. Och att om någon sådär kliver åt sidan lite och sådär, så behöver det inte betyda att den personen är...
Typ, mongo.
Som Linnea så hatar att kommunicera. Liksom,
nej, utan
nej precis. Det tycker jag är viktigt att säga. Att även om man är introvert så tror jag att man ofta liksom färdigsätter kommunikation. Tycker att det är roligt.
Vi vill jobba i team fortfarande.
Ja,
liksom.
Precis.
Men ibland så behöver batterierna laddas.
Mm.
Mm.
Och då kanske, för min del så är det också så att när jag ska fokusera då på någonting väldigt länge, så hjälper det mig jättemycket om det är någon som sitter bredvid mig och fokar.
Mm.
Mm.
Så att om ni vill hjälpa en introvert, så ska ni vara medvetna om att de kanske laddar batterierna. Vill ni hjälpa en extrovert att fokusera, så kanske ni ska sitta bredvid den personen.
Nu kan du få gå in på huvudämnet.
Schysst. Då tar vi det bara lite
jingle
snabbt.
Nummer ett.
Den gillade jag.
Ja, toppen.
Ja.
Toppen bra.
Då tar vi bara lite snabbt hur vi tänkte lägga upp det igen.
Mm.
Från ax till limpa, fett lätt, fett svårt, det hade du ingen aning om.
Mm.
Så vi börjar med ax till limpa. Så Linnea, liksom, hur går man från ax till limpa?
Ja, det första man behöver är ju kanske som vid all utveckling en idé. Någonting man vill genomföra, någonting man vill göra.
Mm.
Och där tycker jag det är lite roligt med apputveckling. Därför att om man berättar på en fest till exempel att man jobbar med det, man gör mobila appar. Då är det nästan alla visar sig ha ju en app-idé.
Mm. Som är superbra.
Som är superbra, som de jättegärna berättar om.
Det är det här som var på 70-talet. Så här, jag håller på att skriva på en bok. Då. Ja. Jag håller på med ett manus, filmmanus.
Precis.
Så det är liksom den...
Och det är det här, om jag bara kunde programmera, då skulle jag vara miljonär. Lite grann.
Hur många sådana miljonärsidéer har du hört?
Väldigt många.
Du har hört det?
Ja. Och tyvärr är det väl ganska ofta så att man då står och tänker så här, det här är jag rätt säker på att redan finns en eller kanske tre appar i App Store som gör.
Mm.
Men man vill kanske inte vara den här tråkiga personen som bara talar om det och liksom skjuter ner det här, utan uppmuntra liksom.
Lär dig
det är ändå kul. Det är ändå kul att prata teknik.
Skriv en kravspel så skickar den till mig så ska jag se vad jag kan göra.
Det är lite intressant. Ja, det är kul att prata teknik. Så du kanske får lite grann så här, wow, ni kan prata teknik ett tag utan att de...
Precis, med en person som kanske inte håller på med det så mycket annars. Så det är faktiskt en kul ingång. Men man märker ju lite att ibland är så här, åh, du skulle kunna få göra det här om du vill. mot en andel.
Ja.
Ja.
Du får 50%, jag tar 50%.
Ja. Ja, men när man då har sin idé, vi ska ha en liten brasklapp här kanske och säga att jag är ju insatt i iOS-världen. Ja. Jag har gjort appar till iPhone och iPad.
Det skiljer väl ganska mycket förmodligen.
Ja, precis.
Så vi pratar iOS idag.
Precis, det kommer bli vinklat åt det hållet helt klart. Och då är det första, jag tror även om man utvecklar Android-appar så vill man regga ett developer account hos Google då. Mm. Men för iPhone då så reggar man det hos Apple. Och så gäller det att ladda ner SDK och liksom hela utvecklingsmiljön om man inte redan har det. Xcode. Det finns alternativ, men ja, eller 5 gig eller sånt där. Ja, ja. Så det tar ju ett tag, det gör det helt klart. Man kan börja ladda ner det där så kan man gå och göra något annat.
Kan man förfina sin idé?
Precis, det kan man göra.
Mm. Jag får förfina jättemycket eftersom jag har 28.8 modem hemma.
Ja, men då kommer det ta ett tag.
Ja, det är inte bra. Nej. Men när det är klart då, så hamnar man ganska naturligt i ett läge där man får välja ramverk. Och det styrs ju ganska mycket, vanligtvis tror jag, av vad det är för typ av app man ska göra. Mm. Ska man göra ett spel så är det ju någon spelmotor man får välja. Och där finns det massor att välja på.
Det skriver man inte själv.
Det kan man ju naturligtvis göra. Men då är man ju upptagen med det ett tag. Mm. Så det beror ju lite på.
Ja, jag har sett sådana spel som är väldigt... Det känns inte så appliga eller androidiga. Utan det känns som att vi har en spelmotor och den är väldigt avancerad.
Mm.
Och då det känns...
Det finns ju Unity till exempel. Precis, som kan ligga för alla.
Okay.
Väldigt många som använder.
Ah. Det ser du ju om spelet är det, för du får en Unity-loggare först när du startar.
Ah, okay. Ja, nej, men det här var ett spel som jag hade... Som kändes som att det var väldigt... maskinnära programmerat. Det kan verka mycket CPU. Och...
Ja visst. Alltså, det kan absolut vara en mening att göra det. Om man, man kan ju ge en liksom, konkurrensfördelar. Som, man kan göra saker som ingen annan gör.
Mm.
Så att, men inte skjuta ner det.
Nej, då är en helt annan prislapp känns det som.
Ja, då har man ju hela det stora bygget framför sig. Ja. Helt enkelt. Men om man tänker sig liksom en helt vanlig app kan man egentligen inte säga. Men en app så som man kanske tänker sig de flesta mobila appar. Så väljer man ju oftast det ramverk som kommer med SDK. Det är väl liksom den enklaste vägen att gå. Mm. Eller i alla fall den vanligaste vägen att gå. Och när man väl har gjort det då är det dags att börja bygga sin app. Och då om man jobbar med att göra iPhone eller iPad-appar så använder man oftast ett program som heter Interface Builder för att bygga sitt interface. Där man då sitter och det finns ett gäng komponenter som man sitter och sätter ihop till sitt UI, helt enkelt.
Mm.
Bestämmer man redan tidigt vilka device man tänker stödja och sådär?
Rättare
om
sagt,
det är en iPad-app eller om det är en iPhone-app? Och
precis,
där,
det bestämmer man tidigt. Liksom. Eller om den är universal, alltså att det är i princip samma app till båda.
Ja, just det.
Fast det egentligen är det då att det är samma projekt kan man säga, eller samma app-ID för de båda. Ja, och det är ju lite av en lite, vi kommer väl in, vi har en annan programpunkt sen, vad som är svårt och vad som är lätt.
Just det.
Men man kan säga att Interface Builder är kanske inte en favorit för många utvecklare, däribland mig. För att, jag vet inte. Som utvecklare så gillar man ju att programmera. Och man gillar att liksom, det interface bilder resulterar i är en XML. Så att jag kan många gånger känna så här, men låt mig bara editera den här attans XML-en istället för att jag ska sitta och försöka lista ut var i menyn jag ska ställa in det där så att det blir precis som jag vill ha. Mm. Men man har också lite fördelar att man får hjälp med att layouta saker så att de hamnar på rätt ställe i olika devices som har olika storlek, skärmstorlek och sådär.
Mm.
Så att det är, finns för- och nackdelar med det helt klart.
Mm.
Och sen då så kopplar man ihop de här komponenterna med kod på baksidan. Och använder man liksom det vanliga ramverket för iOS-utveckling så är det liksom en MVC-struktur.
Model View Control.
Ja, precis. Mm. Som de flesta känner igen, så det är inte så där jättemycket konstigheter där, tror jag. Mm. Sen då när man vill köra sin app så går det utmärkt bra att köra. Man har en simulator som man drar igång. Mm. Som då ja, ser ut precis som en iPhone eller en iPad, men man kör den på sin dator. Mm. Och där kan man köra appen. Så det är ju rätt bekvämt. Men man kommer ju ganska snart till ett tillstånd där man antagligen vill köra det på en riktig device. Mm. Och då får man ge sig in i någonting som kan vara lite jobbigt. Provisioning-träsket, som jag ibland kallar det. Mm. Det har ju blivit mycket bättre, mycket enklare än vad det var.
Vad står provisioning för? Eller vad är det? Är det liksom själva det man går igenom för att få den publicerad, eller?
Nej, provisionera enheter till att vara tillåtna att köra ens app. Mm. Även fast appen inte är installerad från App Store.
Okej, okay, så du ska få säga koden till din telefon eller ja, din device?
Ja, precis.
Det är provisioning?
Ja.
Okay.
Eftersom i vanliga fall så ska ju alla appar komma från App Store på en iPhone. Där är vi också skillnad då från Android-världen. Ja. Men på iPhone är det ju väldigt hårt styrt, tror jag. Det ska vara från App Store. Det enda sättet att ta sig runt är att man jailbreakar. Mm. Så det är det som provisioning går ut på då. Men när man har tagit sig förbi det då, så brukar nästa steg för mig ofta vara att jag laddar upp appen i iTunes Connect, som är Apples webbgränssnitt eller tjänst för att publicera appar på App Store. Och också att använda någonting som de kallar för testflight. Mm. Där man då kan distribuera appen till betatestare. Okay. På ett ganska enkelt sätt. Så då får alla betatestare som är registrerade för min app får ett mejl om att nu finns det en ny version av den här appen att testa. Och vill du installera den? Och så kan de installera den via en app på iPhone som heter testflight. Mm. Så det är ganska smidigt faktiskt när man väl har kommit dit. Vad har vi här näst då? Hur långt har vi kommit nu? Nu är vi ganska nära ändå att faktiskt få ut någonting på App Store.
Ja.
Ja. Så betatestarna testar ens app och man hittar förhoppningsvis de största buggarna och sådär. Mm. Och sen när man känner sig nöjd med det, då är det dags att bygga en version av appen som man då skickar in till iTunes Connect också, men för publicering i App Store. Och då är det nästan alltid så att man inser att det var tillkommit någon ny appikonstorlek eller någonting annat. Någon annan, någonting annat som man måste fixa till då för att få bli publicerad. Mm. Om man ska fylla i metadata och skicka upp screenshots och allt sånt där. Allt så här så att shoppfönstret för ens app blir precis som det ska vara.
Ja, precis. En liten så här, ganska homogen upplevelse.
Ja.
Och ikoner får inte se ut hur som helst, antar jag.
Nej, nej. Precis.
Får man skriva sina egna betyg då också?
Man kan ju alltid skriva ett betyg.
Ja, det, mm.
Det tror jag en del gör faktiskt. Ja, betygsätter sina egna.
Alla deras betatestare också.
Det är kanske de får en uppmaning om att göra. Det må vara hänt. Mm. Ja, men sen då så kommer vi till det här steget som jag tror de flesta känner till. Att man då får vänta på app review från Apple. Mm. Och det kan ta, vi brukar säga 10 dagar så att man inte blir överraskad ifall det skulle ta 10 dagar. Mm. Någonstans mellan 7-10 dagar tror jag det oftast tar.
Är det någonting som blir lättare i version 1.1, 1.2 så här, eller är det alltid 7-10 dagar?
Det där är ju sånt där som man inte riktigt vet, men man har en känsla. Mm. Jag har en känsla av att första gången man skickar in en app så tar det lite längre tid. Mm. Men uppdateringar går lite snabbare. Men det är nog ändå ofta 7 dagar, även för en uppdatering.
Vet du, är det en hel serie med personer som sitter och kollar det där, eller är det bara en enstaka individer?
Det vet man ju inte heller. Men jag har känslan av att de först kör någon ett automatiskt test som liksom bara kollar att allting ser någorlunda vettigt ut. Och att de sen kanske är någon människa som titta lite grann på det.
Så jag tänker med så här populära appar, sitter någon där kört den här screening, första screeningen och sen så bara, nej men det här är ju senaste versionen av Angry Birds, den är fort.
Ja just det, ja det är ju mycket möjligt att det är så. Ja. Det kan det nog vara faktiskt.
Det var jag som publicerade Angry Birds. Det gick lite fortare för att jag hängde på knappen.
Just det, ja.
Mannen eller kvinnan som är känd för att publicera Angry Birds lite fortare.
Ja.
Ja.
Ja, och sen då när appen förhoppningsvis blir godkänd av Apple, då kan man trycka på knappen och så kommer den ut på App Store.
Så man låtsas liksom att det är du själv som får trycka ut den här, nu vill jag faktiskt publicera det här. Fast jag måste hoppa igenom massa ringar först, men slutligen är du.
Om vi ska gå in på detaljer så finns det lite olika lägen man kan sätta in. Man kan säga när den blir godkänd av Apple, släpp den direkt på App Store.
Okay.
Eller så kan man säga att jag som utvecklare vill säga okej, okay, då kör vi.
Ja, för att ni kan ha så här ett launchdatum den 1 april.
Ja.
Och då har ni sett till att det funkade redan 15 mars, men nu har de bara legat och väntat. Och sen trycker på, boom, kör. Mm.
Jag tycker det är lite skönt att ha den.
Tänder saftblandaren och korkar upp liksom bubblet.
Ja.
Mm. Hur vanligt är det att de underkänner?
Det är ganska
vanligt. På vilka liksom grunder underkänner de då ofta?
Till exempel så finns det privata delar av SDK som man inte får använda. Men de finns ju där. Så att om man använder sig av dem så blir man underkänd. Om de upptäcker det.
Så vadå? De sitter och gör typ code reviews också eller vadå?
Jag vet inte riktigt hur de inser det. Det kan jag tänka mig att de här automatiska testerna som jag tror de kör kan fånga upp.
Just det.
Skulle jag tippa. Men så det är en sån sak. Kan det vara annars? Annars är det väldigt ofta metadataproblem.
Mm.
Typ att det saknas saker eller de är inte nöjda med hur det ser ut eller såna saker. Ja.
Mm. Ja. Då tycker
men
jag
då är limpan klar.
Då är man klar.
Ja.
Då tycker jag vi glider in på punkten fett lätt. Vad är det som är superduper lätt, tror du, jämfört med andra typer av utveckling?
Nu har vi hamnat i App Store och vi har tryckt på publicera och allt sådär. Därefter, när man väl har tryckt på publicera, så har man det ju ganska lätt med distribution och installation av sin app.
Mm,
det tar ju App Store hand om väldigt mycket. Så det är
ingen hosting här inte?
Nej, precis.
Och installationsbuckel, det kan man skylla ifrån sig på?
Ja, det kan ju vara så att man har data i appen som behöver migreras och sådana där saker. Ja. Då kan man ju inte riktigt skylla ifrån sig. Men just liksom en ren installation av att liksom lägga appen på rätt ställe i operativsystemet och sådär, det behöver man inte bry sig om.
Mm.
Och man får ju även serverat liksom uppdateringar av appen, det är väldigt lätt också.
Mm.
Det håller ju App Store reda på. Vem som kan uppdatera, för ibland så kan det vara så att man kanske inte kan uppdatera för man användaren kör en gammal firmware till exempel och sådär.
Fel iOS-version.
Ja, precis. Så det blir man ju hjälpt med. Då ska vi se vad vi hade mer. Jo, man slipper ganska ofta att ha en backend, eller man behöver oftast ingen särskilt stor backend i alla fall.
Mm.
Och är det så att man behöver en backend för någonting så finns det ofta som en service som man kan använda sig av.
Mm. Backend as a service.
Backend as a service eller mobile backend as a service till och med.
Vad är en mobile backend as a service?
Det är väl speciellt inriktat på sånt som mobiler ofta behöver. Som push-notifikationer till exempel.
Yeah.
Ja. Så det har man ofta. Man slipper hela den biten. Ha en backend som man ska underhålla och hålla koll på att den lirar som den ska och sådär. Så det är ju skönt. Det finns ju UX-guidelines som ganska mycket i detalj beskriver hur olika saker ska fungera. Back-knappen till exempel borde fungera så här.
Mm.
Vilket är ganska skönt, för då har man det att falla tillbaks på. Om man inte riktigt vet hur man ska göra, vad förväntar man sig ska hända här? Då kan man ofta liksom gå till UX-guidelinesen och läsa på där helt enkelt.
Ja, det vet jag att jag saknade lite grann när jag var med och byggde en stor fet klient. Då fick vi snegla, vi valde att snegla ganska mycket på Windows. Det var skulle köra på Windows och Linux. Och då var det ju så, jaha, vad händer när man trycker på den här knappen? Vad ska det vara här? Och hur ska den meny se ut? Vad förväntas det vara här och där? Och det, jag saknar lite grann sådana guidelines.
Men de är inte tvingande, de där guidelines som Apple har, eller? Det är inte så att de underkänner en app om den inte, om den knappen funkar fel?
Nej, inte fel, i min liksom. Erfarenhet, nej. Ja, speciellt inte om man liksom gör ett UI som ser helt annorlunda ut än standard UI. Då är man ju liksom, då får man ju själv bestämma.
Nej, det måste vara en filemeny. Exit, exit ska det heta, inte quit.
Spara-knappen måste vara en diskett.
Ja. Ja, det blir extra konstigt på en mobil tycker jag, med disketter. Ja. Vart ska den? Ja. Ja, så det är en sak som är ganska enkelt. Sen en annan, en constraint. Mm. Det finns ju en hel del constraints. Det är svårt att liksom ta en... Ofta så finns det en webbtjänst som liksom motsvarar appen på något sätt.
Du har din bankapp och det finns bankhemsidan.
Precis, precis. Ja. Då kan du ju liksom inte ta webbtjänsten och bara trycka in den på mobilen och tro att det ska funka.
Nej, det känns ju fel.
Ja. Så att
vadå, det är väl det som är vitsen med Firefox OS, eller?
Firefox OS?
Heter inte det?
Jo, det var...
Att man bara skulle kunna ta sin webbsida så funkar den på mobilen också.
Jag tror att det var en sån här idé som inte kom så långt.
Ja, det funkar ju, det gör det. Men det är inte roligt.
Det är inte speciellt användarvänligt.
Nej, precis. Mm. Så att jag tycker att det kan vara en fördel att man liksom får fundera ett varv över okej, vad ska den här appen göra? Helst ska den bara göra en eller två saker kanske. Ja. Och göra dem riktigt bra och riktigt enkelt för användaren.
Ja,
just det.
Det ska bara vara en skålformad knapp.
Ja.
Ta banklån.
Ja, låna, dunk. Ja. Låna igen, dunk.
Ja. Det är jättebra. Ja. Det gillar banken.
Det är så det funkar på banken du sitter på nu.
Så är det.
Ja.
Okay. Utan det är så här. Du loggar in på det. Du skaffar ett konto och loggar in. Och sen finns en slider som du drar i bara. Mm. Hur mycket pengar vill du ha på kontot? Så drar du upp den till 1 miljon.
Jag måste byta bank.
Ja.
Och sen trycker du på skuldsätt mig.
Inte riktigt så, men det är nog, skulle nog vara rätt... Det skulle vara coolt att få testa att göra det och se vad som händer. Så att du tycker att bara att appifiera en hemsida, det kanske man inte ska göra? Utan...
Nej. Nej, precis.
Det blir ett naturligt fokus på enkelhet på något vis.
Precis, precis.
Och det gör det.
Och det lättare. Tror jag folk har förståelse för också. Ja. Även kanske om man inte är så tekniskt insatt. Liksom,
så att
man...
du förstår att okej, det är den här lilla saken, kan man inte göra riktigt lika mycket som en stor sak?
Nej, precis.
Nej, men det är lite naturligt.
Ja.
Och att tvinga användarna att köpa större skärmar.
Ja. Så är det.
Men jag tror kanske att alla har blivit frustrerade någon gång av någon app. Där det var liksom, man skulle sitta och fylla i en massa formulär till exempel.
Ja.
Och bara kände att det här var inget kul.
Nej, det är ju inte. Så om det är de enkla sakerna, vad är det då som är svårt? Vad är fett svårt?
Ja, resten. Var ska vi börja? Nej då.
Versionshantering, hur funkar det?
Ja, det blir ju ganska snabbt så att har man haft en app ute ett tag så har man skickat ut olika versioner av den här appen.
Mm.
Men man kan ju inte vara säker på att användarna faktiskt har uppdaterat till den senaste versionen.
Alla är inte som jag. Liksom. Så fort det finns en uppdatering så bara update all.
Ja, det är bra.
Så alla gör inte det.
Det gillar jag.
Ja.
Mm, mycket bra. Nej, jag vet inte. Av någon anledning så uppdaterar inte alla så ofta.
Det, kanske del, så. Det är ju det där att de inte kan också.
Precis.
Min mamma är lite så. Hon uppdaterar bara när hon har wifi. Hon har inte wifi hemma. Så när hon kommer hem till oss, hon bara, jag tänkte uppdatera min app nu. Jag bara, gör det mamma. Så här.
Ja, det är lugnt.
Så du kan tänka dig nästa gång. Du sitter där och grubblar varför folk inte uppdaterar. Det är för att de inte är hemma hos sina barn och har wifi.
Det.
Mm.
Det kostar några kilobyte.
Ja.
Nej, men så det kan ju vara lite besvärligt att behöva stödja flera olika versioner av appen helt enkelt. Mm. Att tänka på det, att
Men är det de där något där man tar hänsyn till också? Om man så här, ska vi kliva upp i iOS-versionskrav liksom, ja, på den här versionen?
Ja, det
för
måste
vi har göra. Väldigt många gamla användare som ja, kommer precis, inte det kunna uppdatera då till exempel.
Om så det kan vara från app till app. Liksom, vad finns det för användargrupp för den här appen? Hur
går det att få ut den informationen från Apple eller? Kan man få rapport på vilka versioner av ens app som...
Jag tror de har infört en ny liksom, monitoreringstjänst som jag tror där man kanske kan få det nu. Men det har länge funnits andra bibliotek som man kan lägga med i sin app för att få den typen av data. Och det är ofta liksom,
spyware.
Det så kan man också uttrycka det. Det man oftast, det stora användningsområdet för de typen av bibliotek är att de trackar buggar och krascher.
Okay.
Men då är det ofta så att man passar på att även tracka användning.
Okay.
Och vilka är det som använder det och vad har de för hårdvara och sådär.
Det hade jag nog gjort.
Ja.
Jag tänker också en sak som borde vara en utmaning är att du har en device och den är designad för att du ska ha mer än överallt. Mm. Det vill säga då din närmiljö förändras. Det blir mörkare kan det bli, eller det kan vara så att du tappar kontakten med omvärlden.
Mm. Och det är sånt där som man kanske inte tänker på att testa heller. Man ska komma in på den.
Nej.
Hela den biten. Det är nog rätt ofta
utan
som man...
Utan du kör ofta saker i simulatorn.
Ja.
Miljön ser nästan likadan ut hela tiden.
Ja.
Det är inte så ofta du tar med din mobil och så ställer du i källaren.
Precis.
Nej.
Precis. Kanske, även om du... Ja, kanske inte bara simulator, men även på device så sitter du oftast liksom vid ditt skrivbord med din... Säkert jättebra uppkoppling som du har där du sitter och jobbar och liksom, allting är frid och fröjd. Och du kör den inte så länge heller, kanske.
Nej, just det.
Ja.
Det har tänkt jag inte heller på. Men jag stänger inte ner appen. Utan jag brukar ju bara välja starta något nytt. Mm. Och sen så när man trycker på den app-ikonen igen så startar den förmodligen en app som har legat och vilat.
Ja, visst. Mm. Så det behöver man ju tänka på att testa också. Mm. Att man kommer tillbaks från bakgrunden på ett bra sätt.
Ja.
Så det måste vara extra svårt om man har så här fet backen, tänkte jag. Just sånt där, som att nätet försvinner och sånt där. Jag har ju tänkt på, vi spelar ju Boom Beach nu. Och den har ju rätt mycket kontakt med servern uppenbarligen. Så den funkar ju riktigt, riktigt dåligt när man så här har dålig uppkoppling.
Ja,
eller att om uppkopplingen försvinner helt ett tag så kan det bete sig jätteilla.
Liksom. Ja, jag tror att den behöver ha koppling också för att det är ju ett spel du spelar lite grann mot andra på sätt och vis.
Ja.
Och då skulle du kunna få det här fuskmomentet.
Ja, jo.
Att om du skulle kunna skicka data själv så skulle du kunna...
Men det borde gå att hantera på något vis att den detekterar att nu har vi tappat uppkopplingen och så typ att den skickar upp någon liksom varning att nu får du vänta tills du får uppkoppling igen.
Ja. Jo, det gör man ofta. Att man är ofta intresserad av tappar användaren uppkoppling. Vad behöver vi göra då?
Ja.
Då kanske vi behöver spara ner någonting lokalt. Och så vidare. Mm. Men det måste man vara beredd på. Att liksom bara för att användarna hade uppkoppling när de startade appen så betyder inte det att de har det.
Nej.
Fortsätter ha det.
Nej, ja, det är helt klart en utmaning. Då kommer vi också in på sådana saker som så här resurshantering, tycker jag. För att om du inte har uppkoppling, då kanske du inte har GPS-uppkoppling. Men om du vänder på det, att du behöver jättemycket GPS hela tiden.
Mm. Ja, det får man vara lite försiktig med.
Mm.
För det tar ju väldigt mycket på användarens batteri.
Ja.
Och det är ju inte så schysst att tömma användarens batteri.
Nej.
Det är en sån här grej som då får man enstjärnes recensioner.
Det hörde jag häromdagen. Någon som beklagas över Spotify.
Ja.
De var så här, den nya klienten, det bara surplar batteri.
Mm.
Kan gå liksom från 100% till 50% på en timma. Det är inte populärt.
Nej, verkligen inte.
Men det brukar vara ganska intressant. Det kan man ju kolla. Liksom. Du kan ju gå in på systeminställningar och på batterianvändning där. Så kan du se vilka appar det är som använder mycket batteri. Och så.
Ja, just det. Det har man inte kunnat så länge. Så att nu så kanske det uppdagas vilka som är de riktiga bovarna där.
Exakt. Mm. Så behöver man inte tveka längre vad det är.
Nej.
Är det här spelet eller är det någonting annat som tar allt batteri?
Ja. Mm. Ja. Nej, men så det är definitivt någonting som man vill tänka på. Och testa också, naturligtvis.
Ja, du nämnde det med den här feedbackloopen. Från du publicerar till det går live så tar det 7-10 dagar.
Mm.
Det gör ju också att om du upptäcker att någonting går fel så tar det 7-10 dagar innan du kan få ut en fix.
Mm.
Det är väldigt svårt att leverera små elefanter i en sån.
Ja.
Åtminstone ligger elefanterna 7 dagar efter hela tiden.
Exakt, det är lite...
Ja, en sak som jag brukar göra för att lite förbättra den där situationen är att man, om man lyckas få ett gäng testare som är lite schyssta och testar ens app aktivt.
Ja, man kan se till att alla ens användare blir registrerade testare istället.
Det har jag alltid tänkt på. Man kan ha max 100, tror jag det. Eller om det är 150.
Då får du bara ha 100 användare.
Ja, precis. Ja, då är problemet löst. Om man inte vill ha fler användare än så. Så
det är exklusivt.
Nej, men någonting som jag brukar göra liksom, när det väl är dags för att skicka in en ny version till App Store, så brukar jag skicka ut den på testflight samtidigt. Mm. Och sen så hoppas man då på att användarna ska testa, att det ska vara lite som att vara i produktion. Fast man bara är det mot betatestarna. Att hittar man någonting allvarligt, då får man dra tillbaka den här submissionen till App Review. Mm. Och så får man skicka in igen. Så har man liksom...
Det är lite real options där, skulle jag säga. Det är underhållande möjlighet att säga, ja, jag kanske vill släppa det här givet att testerna går bra. Mm. Ja, det gillar jag. Den produktionen. Och det är sånt som växer fram, antar jag, när du tvingas vänta på någon annan. Du blir, skulle bli blockerad annars.
Ja.
En processpatch.
Ja, det är det. Men det, var ju, det berättade du också om någon annan som du var i kontakt med.
Som skrev deployment requests i förväg.
Ja,
det
tycker jag är coolt.
Och sen så finns det en liten livlina. Så om man upptäcker att den senaste versionen av ens app liksom kraschar väldigt mycket, så finns det ett litet formulär man kan skicka in till Apple och liksom be om, snälla, det är panik. Kan ni göra en expedited app review?
Sitter en kille där med en penna bakom örat och så här revisor, keps och läser den där och granskar, nagelfar den där, okej.
Ja.
Om det inte är Angry Birds.
För den här gången.
Ja. Och så Apple har en jättestor Kanban board med alla appar som ska reviewas. Och så finns det en expedite lane här överst.
Så lär det
vara.
Ja. Fatta vad stor den whiteboarden måste vara.
Ja. Eller vad små post-it-lapparna är.
Ja.
Det här med in-game-köp och köpstrukturen.
Mm. Det är en sån där sak som jag tycker hamnar lite både i lätt och svårt kolumnen.
Mm. Varför är det lätt med sådana saker?
Det som är lätt är att du slipper hela mäcket med att ta hand om folks kreditkort. Vilket ju är känsligt.
Ja.
Och där måste man ju vara...
Där tar Apple-smällen.
Precis. Och även... så är det ju väldigt skönt. Folk har ju redan fyllt i sitt kreditkortsnummer.
Mm.
Det är ganska låg tröskel då för att köpa någonting.
Så in-game app, du kan köpa 65 000 hallonsmurfisar.
Ja, det är inga problem.
Ja. Det är föräldrarna som tar den smällen.
Precis.
Ja.
Precis. Så på det sättet är det ju lätt. De sakerna är liksom, de tar Apple hand om. När det blir svårt, det är delvis då naturligtvis att Apple tar en procent.
Ja.
Så det får man räkna med.
Hur hög är den procenten?
30%.
30?
Mm.
Det är ganska mycket.
Det tar ju staten varje månad.
Skulle du inte kunna tänka mig någon sån här, liksom, här 2% liksom?
Ja.
Du får skriva till dem och säga det, att du tycker det.
Min app, där ska ni bara ta 2%. Vad som ni vet. Vänliga hälsningar Tobbe.
Ja. Alltså man betalar ganska mycket för hosting. Ja.
Men då kanske man har den där känslan, 30%, oj vad mycket. Jag struntar i att ha köp i appen. Vi kör köp bara på webben istället.
Ja, det är bra.
Men då får man inte nämna i appen att man kan köpa på webben. Utan då får man vara väldigt, väldigt vag där.
Ja, det kanske finns en möjlighet.
Att få mer innehåll på något sätt här. Ja.
Det kan vara ett easter egg.
Mm. Det är en sån grej som man kan bli stoppad i app-reviewen för.
Okay.
Ja. Mm. Det kan också vara svårt att mappa sin egen... ska vi säga, affärsmodell eller produktmodell kanske man kan säga, mot Apples modell. Ta till exempel det fallet som man har, att man har olika prenumerationsnivåer. Man har en kanske en helt vanlig prenumeration och sen så har man någon form av superprenumeration som innehåller mer saker än vad den vanliga gör.
Mm.
Då kan man ju se det som att det är olika tiers,
det
man ska säga på svenska, olika nivåer av prenumeration. Men då är Apples produktmodell uppsatt så att allting är separata produkter. Det finns liksom inget sätt att säga, okej, har du superprenumerationen, då ska du inte kunna köpa den vanliga prenumerationen.
Nej.
Utan allting är separata produkter.
Blir olika kombineras. Appar då, eller? Eller hur löser? Går det att lösa det överhuvudtaget?
Man kan ju lösa det då genom att helt enkelt separera Nej, egentligen inte. Nej, okay. Man får separera de olika nivåerna så att det liksom man får göra en kombinationsmodell just för App Store. Att man kombinerar tilläggsprodukten superprenumeration kan kombineras med den vanliga prenumerationen. Ja, ni förstår. Mm. Kanske. Så det är lite knepigt.
Ja, det låter det så. Ja, det knepiga. Och då är det egentligen bara... Det hade jag ingen aning om kvar.
Mm.
Finns det någon sån?
Det hade jag ingen aning om.
Ja, jag har en.
Mm.
Och det är kopplat till det här med provisioning. Mm-hmm. Återigen då.
Och provisioning var?
Provisioning var att tillåta att ens app installeras på ett speciellt device utanför App Store.
Mm.
Och när man jobbar i team så är det så att om man sitter i Xcode då, så ska man sätta upp provisioning för första gången i sitt Xcode.
Mm.
Då kommer det upp en stor vänlig knapp som med texten Fix Issues på.
Mm.
Som man väldigt gärna trycker på, därför att det här låter ju som att det här kommer vara toppen. Nu får jag hjälp.
Mm.
Det är lite svårt det här och nu får jag hjälp. Vad skönt.
Mm. Jag vill inte fixa issues.
Nej, precis.
Ja.
Vi har en issue, det är klart vi ska fixa den.
Ja.
Ja, så den trycker man då glad i hågen och allting fungerar utmärkt bra just för dig.
Men du börjar skrika runt
men
omkring.
Sen,
eller?
Precis. Efter ett tag så kommer någon och knackar en på axeln och säger, hörru du, det är ett certifikat här som har blivit revokat. Mm. Har du någon aning om varför? Och då är det då på grund av att du tryckte på fix issues. Så ibland då så revokar den aktiva certifikat som används av andra personer i teamet.
Mm.
Vilket är jobbigt, minst sagt.
Så det är ingenting du vill göra på en fredag sen gå på semester?
Nej, precis. Men det har du ingen aning om när du trycker på den här knappen. Att det överhuvudtaget kan påverka någon annan, antagligen.
Mm.
Det är det som gör en första extra lurig.
Ja, så vad ska du göra istället då?
Man kan installera en plugin som inaktiverar den här knappen och ersätter den med en knapp där det står Do it right.
Ja.
Som vi skulle kunna länka till i show notes sen kanske.
Ja,
den rekommenderar jag alla att installera. Jag har den. Så att nu är det ingen risk att jag trycker på fix issues och sabbar för alla andra.
Då hoppas jag att alla andra har den pluginen också.
Precis, det är det som är problemet. Ja. Den som behöver känna till det här har antagligen inte pluginen, för det är precis när man har kanske dragit igång Xcode första gången och ni förstår.
Och vill vara alla till lags och fixa alla issues.
Ja, och inte störa någon annan med hur gör man det här då, utan nu sätter jag upp det här själv. Mm.
Ja, det är bra. Det är en riktig sån, det hade du ingen aning om.
Nej.
Mm. Då tycker jag att vi rundar av med det.
Mm-hmm. Med ett kort kommando, eller tre.
Ja.
Hur fan gjorde du det där?
Jag känner att jag vill gå först med mitt kort kommando.
Mm-hmm.
Och vi vill att folk kontaktar oss ganska mycket. Twittrar till oss och sådär. Så därför tar jag kortkommandot för hur man skickar ett nytt tweet i TweetDeck. Man trycker på en. Kort och gott. Skriver sitt tweet.
Schist.
Sen sänder man det. Och för er som har hängt med ett tag så är det Ctrl-Enter för att sända.
Just det.
En skriver sitt tweet, Ctrl-Enter. Vi ser fram emot era tweets, kära lyssnare.
Jag kollade upp det där som jag tipsade om förut, att man kunde göra undo i Gmail.
Just det, om du skickar ett mail och sen känner att ajajaj, det jag ska inte skicka till.
Så kan man ångra sig.
Ja.
Jag tyckte det var dumt att det inte fanns något kortkommando för det.
Ja.
Men det finns ju ett kortkommando för
det. Det är någon som har lyssnat på våran podcast.
Men man måste tydligen aktivera det.
Aha. Så vad är det för kortkommando?
Det är Z, kort och gott.
Mm.
Men man måste gå in i inställningar och aktivera det kortkommandot.
Ja. Det är bra.
Mm.
Ja, jag tänkte tipsa om Command-Shift-P, eller Control-Shift-P, i Atom, och det fungerar även i Sublime, vet jag. Det som är fint då är om man är som jag, att man tycker kortkommandon är en jättebra grej, men det är lite svårt att lära sig, så kommer det då upp en kommandopalett, tror jag de kallar den.
Mm.
Där man kan liksom börja söka efter olika saker som man skulle kunna tänka sig att man vill göra. Och så ser man vad kortkommandot för det är.
Mm-hmm. Så det är ett metakortkommando?
Det är lite av ett metakortkommando. Det som är lite förrädiskt är att du kan även exekvera det här kommandot då. Och då måste man försöka hålla sig från att liksom bara använda den här kommandopaletten för att exekvera kommandon.
Ja.
vara lite hård på att då ska jag använda kortkommandot också, så jag lär mig det. Ja. Så det är lite brasklapp. Men annars är det ett bra verktyg för att lära sig kortkommandot.
Ja, det tycker jag är ett utmärkt metakortkommando. Mm. Det var väl allt vi hade för den här gången.
Mm, jag tror det.
Tackar vi våra lyssnare som vanligt.
Ska vi ta våra Twitter-handles som vanligt?
Ja, det tycker jag.
Jag heter @tobanderberg.
Jag heter @elnestam.
Och jag heter @mogmi.
Ja. Och våran podcast heter @vagan_74.
Jajamän.
Och ni får jättegärna hashtagga allting med vag74 också. Mm. Tack för den här gången.
Tack så mycket. Hörs om 2 veckor.
Hej då.
Hej då.